Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Ester Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till Ester Care. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar där ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på Ester Care.
Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på Ester Care. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Och tar labbprover när det behövs. Och så vidare. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Hej, välkomna till Gynpodden.
Välkomna.
Idag ska vi podda om kvinnor som har kvinnliga könshormoner och ADHD. Det är en kombination som man inte har pratat sådär jättemycket om tidigare, tycker jag.
Förutom om man kanske har det själv, ADHD.
Om man har det själv.
Så tycker jag att det pratas om det ändå, hur man påverkas av det.
Men den kombinationen?
Absolut.
Ja, bra.
Och vi har dubbelt upp här idag.
Ja, och vi har två superproffs. Vi börjar med Helena Kopp-Kallner. Välkommen!
Hey, tack!
Jag har skrivit så här i mitt manus, behöver ingen ytterligare introduktion.
Nej, då kan man lyssna på abortavsnittet eller missfallsavsnittet eller preventivmedelsavsnittet.
Men kort, Helena är överläkare på kvinnokliniken på Danderyds sjukhus. Och så är du docent på KI och forskar mycket om preventivmedel, aborter, säkra aborter. Med mera.
Och du har varit, bra sammanfattning.
Och du har ju varit här hos oss och poddat flera gånger. Och det är ju några av de mest uppskattade poddavsnitten. Lovely att du är här. Vi älskar dig så mycket. Och så har vi faktiskt en ny gäst som heter Lotta Borg Skoglund. Välkommen.
Tack så mycket.
Lotta, du är ju också out and about. När man googlar på dig så, alltså det kommer upp så mycket klipp och artiklar och så. Så att man märker ju att du har ju någonting att berätta för världen. Och det är du ute på ett mission, känns det som.
Ja, men det tror jag.
Ja, och det gör ju du på ett alldeles strålande sätt. Du är specialist i allmänmedicin och psykiatri.
Ja.
Och du är forskare, föreläsare och författare. Och så har du skrivit böckerna ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna. ADHD på jobbet, om forskning, hjärnan och strategier. Och svart bälte i föräldraskap.
Ja.
Har du skrivit en, eller har jag fått med dem då?
Ja, jag skrev innan Duktig flicka, så skrev jag en bok tillsammans med Liria Ortiz som heter Lyssna din tonåring.
Också. Mm. Och så jobbar du som psykiatriker på en mottagning här i Stockholm.
Ja,
med psykiatri.
Smart psykiatri.
Tack snälla för att du är här hos oss. Ja, Lydia, har du något att tillägga här och nu, eller ska vi bara köra
kring allas utbildning och vilka böcker de har skrivit och sådär? Kan tillägga att jag är ekonom.
Okay. Nej, jag tycker vi kör igång. Mm. Ska vi börja med att rikta frågan till dig, Lotta. Hur skiljer sig ADHD mellan män och kvinnor och flickor och pojkar?
Det är en jättebra fråga. Hur mycket tid har vi?
Kan vi börja med vad ADHD är?
Ja, men vi kanske ska börja med vad ADHD är, tycker jag.
Elevator pitch.
Men den korta versionen av vad ADHD är, det är ju livslånga funktionsnedsättande symptom på hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet. Men det säger ju typ ingenting om en människa.
Nej.
Så om man ska förstå vad ADHD är, så måste man gå bakom de diagnoskriterierna. Man måste titta utanför diagnosboken och man måste börja försöka förstå vad är det för underliggande svårigheter man har när de här beteendena då, som vi kan se eller som vi kan märka hos oss själva, tar sig uttryck som det som vi tänker kring ADHD. Jag brukar tänka att man har underliggande svårigheter att överblicka olika saker. Hur hänger olika saker ihop? Det blir rätt rörigt och kaosigt och man behöver en översikt. Man behöver få ner det här på liksom papper. I allt från liksom vardagen till det stora livet på jobbet eller i skolan. Mm. Och så har man svårt att reglera olika saker. Man har svårt att reglera energi, motivation, känslor, humör, sömn, aptit.
Mm.
Och så har man svårt att filtrera. Man har svårt att stänga ute allt det bruset, alla de intrycken som vi bombarderas med hela tiden, varenda dag, från omgivningen och från våra egna kroppar. Och då kommer vi ju in på hormoner till exempel.
Mm. Jag har fått höra att det är en skala.
Mm.
På hur mycket, men är det det?
Ja, man har ju ADHD eller så har man inte ADHD. Men, men alla de här sakerna, det sägs nästan självt. Att det finns ingen som är eller inte är impulsiv.
Nej.
Eller är eller inte är koncentrerad.
Mm.
Utan vilka vi letar efter de som befinner sig så långt ut på en normal fördelningskurva.
Mm.
Och då kan man säga, ja, på en skala.
Mm. Mm.
Som gör att det blir svårt att leva livet så som vi har organiserat livet idag. Till exempel skolan, till exempel arbetslivet. Så.
Mm. Och på andra sidan av den skalan är ADD, eller hur? Mm. Eller?
Nej, egentligen inte. Alltså, ADD, det här är ganska bra att vi tar upp det i början, tror jag. Därför att man hör ofta liksom att, jag glömmer ofta att berätta liksom om att jag föreläser om båda två. Jag pratar om ADHD. För vi gör liksom ingen större skillnad på det, vi som jobbar med det här. Det är samma utredning, det är samma liksom sätt att diagnostisera och det är samma sätt att behandla. Så ADD är egentligen bara ADHD utan hyperaktivitet. Mm, men man kan ju ha en ADHD-bild en del av livet och så kan man ha mer av en ADD-bild en annan del av livet. Och, så att det är inte så
Att du är en eller andra. Liksom.
Nej, utan vi tänker oss att det kan vara bra för den enskilda personen att kunna säga att jag har mer av en ADD eller jag har mer av en ADHD. För det säger någonting om vad jag kanske har svårt med eller vad andra ser eller inte ser.
Mm.
Men det säger ju inte egentligen mycket för mig, mer än att man behöver återigen då leta bakom vilka saker har du svårt med.
Kan man säga så här, Lotta, att liksom ADD det är ADHD utan att man ser det utanpå individen, att de har den här motoriska oroligheten och hyperaktiviteten, men att ADD-personerna har ju kanske det mera inne i sin hjärna, den här hyperaktiviteten.
Ja. Om vi skulle liksom börja diskutera det här, vad är skillnaden på tjejer och killar och kvinnor och män, så diagnostiseras ju flickor och kvinnor oftare med ADD.
Mm. Och hur tar sig det i form? Hur uppfattar man en person som har ADD-drag?
Ja, och det liksom ligger lite grann i hela det här som Helena och jag nu forskar kring också. Att vi missar liksom flickorna, därför att det tar sig i uttryck, precis som Helena säger, mera av att den här impulsiviteten, men också hyperaktiviteten och uppmärksamheten finns på insidan.
Mm.
Det är inte så lätt för omgivningen att se vad den här tjejen kämpar med. Och så vet vi att på gruppnivå så är liksom flickor tidigare med att förstå vad omgivningen förväntar sig av dem. Så då förstår man att okej, om inte jag skärper upp mig på det här sättet, om inte jag liksom låtsas att jag kan det här, då kommer jag verka konstig eller udda eller sådär. Och så då skärper man sig och så kämpar man som en galning, men det läcker ju massor av energi för de här tjejerna.
Mm.
Men det syns inte så himla mycket för omgivningen.
Och vad händer då?
Ja, man blir trött. Man blir överväldigad av liksom de vanliga kraven i vardagen. Och man blir stresskänslig.
Mm.
Och man kan, man hittar olika strategier att hantera det här. Men de här strategierna kan vara mer eller mindre framgångsrika. Och de kan funka bättre eller sämre i olika faser av livet. Och ganska ofta hittar vi just flickor och kvinnor med ADHD när deras strategier inte längre funkar. Mm. Alltså när man inte klarar av att hålla ihop det här längre. Mm. Och när strategierna blir farliga för en. När man förstår att man har svårt att reglera aptit, man har svårt att reglera sina känslor och man stänger av sina känslor och man slutar att äta till exempel. Mm. Och man tränar helt tvångsmässigt för att man förstår att jag kan inte lita på att det här kommer komma automatiskt, att jag kommer hitta några rutiner för det här, utan jag måste vara supersträng mot mig själv. Mm. Där hittar vi ganska ofta flickorna. Och så hittar vi de unga kvinnorna på ungdomsmottagningarna som jag och Helena träffar många.
Mm.
Och så hittar vi dem kanske på abortmottagningarna.
Mm.
Och sen så hittar vi dem när de får barn själva. Och liksom de här strategierna för att ta hand om sig själv inte längre räcker för att också ta hand om ett litet barn.
Mm.
Många hittar man ju också när de blir utbrända.
Mm.
Mm.
Alltså när strategierna brakar ihop.
Ja. Mm. Och det kan ju ske liksom i sexan eller i nian. Ja, och det tycker ju omgivningen är jättemärkligt. Så här. Men vi ställer ju inga högre krav på den här tjejen än på alla andra. Men det vi inte har sett då, det är att hon har kämpat som en galning där under ytan. Och det har läckt energi hela tiden. Mm. Och till slut orkar hon inte längre.
En fråga, vad är det som händer kort bara fysiologiskt när man har ADHD eller ADD?
Ja, vi har lärt oss väldigt mycket om hur ADHD fungerar och vilka svårigheter man har genom faktiskt lite grann tvärtom sättet för andra diagnoser. Vi har lärt oss mycket om hur ADHD fungerar genom att vi har förstått hur läkemedel fungerar.
Mm.
Så vi har förstått att centralstimulerande läkemedel förbättrar de här olika svårigheterna man har vid ADHD för vissa personer då. Och vi började med den forskningen på barn. Och då kunde vi se att när man har ADHD så har man svårare att reglera nivåerna av dopamin i vissa delar av hjärnan. Och i specifikt då delar av hjärnan som handlar väldigt mycket om motivation, att kunna komma igång med saker, att göra saker lagom mycket.
Mm.
Men också i delar av hjärnan som handlar om det här övergripande kontrollen, att liksom, ja, men vad ska jag göra först? Vad behöver jag prioritera nu? Och också att hindra sina impulser.
Mm.
Alltså att liksom funka som en broms på belöningssystemet som bara vill göra allt jättehärligt hela tiden och är ganska impulsivt. Liksom. Mm. De liksom lite så här lägre delarna av hur vår hjärna fungerar. Så, där. Så vi har liksom lärt oss att förstå ADHD utifrån det. Man har svårare med den här omsättningen av dopamin och det kan vi balansera upp till viss del för ganska många med läkemedel.
Kan man utveckla ADHD eller ADD genom livet? För att jag kan ju känna att när man hamnar i väldigt stressiga situationer, när man blir lite dopaminjägare, när man fått mycket dopamin under en längre tid av olika typer av inputs, så får man ju koncentrationssvårigheter eller man får svårt att reglera att man vill hoppa på det som motiverar. Eller liksom, förstår du vad jag menar?
Jag förstår, tror jag, vad du menar. Det är en jättebra fråga. Vi tror inte så, utan vi tänker oss nog snarare att vi har olika sårbarhet.
Mm.
Vi kan till exempel skapa ADHD-patienter genom att inte låta folk sova. Och det här har våra kollegor Predrag Petrovic och andra kunnat visa jättesnyggt att vi har personer som kanske har en viss känslighet för ADHD, men när de då blir utsatta för att inte få sova upprepade nätter, då liksom får de ADHD, kan man säga. De får ADHD-symptom.
Och eller de visar på tester att de fungerar som en person med ADHD.
Ja, precis.
Mm. Och det är inte bestående om du sen sover. Det är inte så att
då går man liksom tillbaka in under diagnoströskeln igen.
Men
det viktiga med det är att säga också att personer med ADHD som inte sover, då blir det ju fullständigt kaos.
Och det är väl ett problem för barn med ADHD.
Det är det som är så orättvist, att det kommer med svårigheter att liksom reglera sömnen också.
Ja, men också för kvinnor som har fått barn. Mm. Och alltså, det är ju det här med att kvinnor ofta då, alltså utbrändheten kommer när det är liksom småbarnsåren och alltihopa. Det är möjligt att det här hänger ihop kanske. Det är de här mycket.
Ja, men och man tänker på ADHD och man tänker på de här underliggande svårigheterna. Alltså svårigheter att överblicka, svårigheter att reglera, svårigheter att filtrera.
Mm.
Och så går vi ut och hämtar någon som har varit med om en trafikolycka eller vi liksom pratar med våran kollega som ligger i skilsmässa eller har det superrörigt på jobbet och inte sover och har massa ångest och stressar upp sig över det, så kommer ju den liksom, hennes eller hans profil kommer ju att likna ADHD väldigt mycket. Så vi kan sätta ett sånt där ADHD-screeningformulär i händerna på någon som är i kris och få full pott.
Yeah.
Men, och det är ju inte det som är ADHD, utan det är en människa i kris.
Ja.
Men om det är någon som har haft det här mönstret hela livet, från det att man var liten till, och man kan se liksom det här mönstret över tid, oavsett om det är kris eller inte, så talar vi om ADHD.
Mm. Men när jag var liten, så jag är ju född på 80-talet, början på 80-talet, det var ingen som hade ADHD då.
Nej.
Eller så, det var ingen som hade diagnosen. Vi är ju uppvuxna på landet. Vi kanske var lite efter där också. Alltså, det kanske var annorlunda i Stockholm.
Ja, men det vill jag påstå. Det var ju på 70-talet och nog hade vi folk med ADHD.
Vi hade några stycken.
Men för nu är det ju inte så ovanligt.
Nej.
Och är det att vi har blivit duktigare på att hitta dem, gissar jag. Och diagnostisera.
Ja, det finns flera olika orsaker till varför vi har fler diagnoser idag, tänker vi. En är att vi är bättre på att förstå barn som har det svårt tidigare.
Och vad kan det mera vara?
Ja, men det kan ju till exempel också vara att vi har ändrat vårt diagnossystem. Det gjorde vi 2013. Och då öppnade vi medvetet upp för att fler skulle kunna få diagnosen.
Ja, men det är inte så att det är flera som har den nu än som hade den på 80-talet?
Alltså, vi tänker inte så. Utan använder vi oss av samma sätt att screena, utreda och diagnostisera. Då kommer ungefär 7-9% av alla barn och 2-3% av alla vuxna. Att ha så mycket svårigheter med de här kärnsymptomen att man har en diagnos. Och så ser det ut världen över, och så har det sett ut över olika tidpunkter. Sen kan vi manipulera lite med det här. Vi kan till exempel då ändra i diagnoskriterierna. Ja, då kommer fler få det. Vi kan öka kunskapen i samhället. Då kommer fler söka för det och få det. Men vi kan också, som vi har gjort sedan 90-talet, rigga en skola på ett sätt som kräver ganska mycket mer av de här olika underliggande sakerna som man har svårt med vid ADHD. Som gör att fler trillar över diagnoströskeln och får en diagnos.
Du ska hålla din egna utvecklingssamtal och göra upp en strategi för det närmaste året. Och,
du har inte längre samma lärare.
Planera ditt eget lärande.
Ja, precis. Och du ska resonera på en abstrakt nivå som inte har någonting med egentlig begåvning att göra, men som har med exekutiva funktioner att göra och som är då ofta påverkade när man har ADHD. Så att det finns massor av olika sätt att se på det.
Just det. Men du, Helena, var kommer du som gynekolog in här?
Nej, men det som jag och Lotta liksom gemensamt ser, det är ju framförallt då att, för vi håller ju på med unga kvinnor, jag menar, jag är gynekolog, du håller ju på med killar också, men jag är ju gynekolog, så jag håller ju mest på med kvinnor. Och det vi gemensamt ser, det är ju just att de här unga kvinnorna med ADHD råkar väldigt illa ut. Särskilt när det kommer till reproduktionen. Alltså det här med att dels utsätta sig för sexuella risker. Unga kvinnor med ADHD drabbas oftare av könssjukdomar. De blir mer sexuellt utnyttjade. De har fler oplanerade graviditeter. De gör fler aborter. Men de väljer också oftare att föda barn tidigt. Vilket vi ju tror hänger samman med det här. Liksom att problem kanske att se långsiktiga konsekvenser och att ha en långsiktig strategi och så vidare. Och sedan också då att i samband då med barnafödande så leder det ofta till ångest. Så att, liksom att det här är någonting som följer med genom hela livet. Och vår teori som vi liksom, jobbar med, det är ju mycket att det här hänger också ihop med hormonerna. Alltså många kvinnor klarar att hålla ihop sitt liv en större del av menscykeln. Men sen framförallt då i den här tiden när man får premenstruella besvär. När de flesta kvinnor mår dåligt faktiskt. 75% av kvinnor uppger ju liksom
alltså
att
man
upplever, ja, precis. Man upplever att man mår sämre veckan innan mensen. Att då går det helt överstyr för de här kvinnorna. Vi tror ju liksom att många av de här kvinnorna då får diagnosen premenstruellt dysforsyndrom. Alltså det är det här med regleringen liksom, som vi kommer tillbaka med hela tiden. Att den här volymsknappen fungerar inte som hos andra. Utan det är liksom, antingen så är det maxvolym eller så är det kanske ingen volym alls. Liksom, medan vi andra gillar när det håller sig lite svänger kring mitten. Och just då när man liksom får då påverkan på de här premenstruella besvären. Då går det helt överstyr. Liksom. Så att vi vill ju skapa någon slags liksom kunskapsstöd kring hur fungerar kvinnor med ADHD? Hur påverkas de av hormoner? Hur påverkas de av preventivmedel? Hur påverkas de av våra naturliga könshormoner? Och sen framförallt då förstås, det är ju det vi vill komma fram till. Vi är ju liksom läkare, vi vill ju lindra och bota. Så vi vill ju försöka komma fram till strategier. Hur ska man se på de här kvinnorna? Hur kan vi hjälpa dem? Därför att idag så försöker vi liksom hantera dem som vilka andra kvinnor som helst, vilket går uruselt. Uruselt går det. Utan vi tror ju att man måste liksom skräddarsy lösningar för de här kvinnorna. Och det vi kommer fram till, det är, hur ska de lösningarna se ut då? Mm. vad har de här kvinnorna för behov? Hur kan vi tillfredsställa de här behoven? Vad kan vi ha för verktyg? Du pratar ju mycket om verktyg. Liksom. Lotta, man jobbar med liksom listor och liksom såna där saker. Och hur kan, vad ska vi ha för verktyg då för de här kvinnorna? Det är det som vår forskning handlar om.
Mm. Det som är så häftigt med vår forskning tycker jag också, det är liksom att vi har mötts på golvet på något sätt, och vi har insett att vi träffar samma tjejer.
Ja.
Du sitter och kliar i huvudet och bara, varför funkar inte preventivmedlen? Mm. Och jag sitter och tänker samma sak, sådär. Varför säger alla mina tjejer med ADHD att de inte tål p-piller? Mm. Och så frågar jag dig, sådär, Helena, tål man inte p-piller då? Eller? Mm. Ja, det där måste vi titta på.
Mm. Men hur är det då? Tål de inte p-piller?
Nej, men det är ju det vi inte vet.
Nej.
Mm. Nej. Och det är... Däremot så är ju vår känsla också att de här kvinnorna upplever betydligt mer biverkningar än andra.
Mm.
Och då är frågan så här, upplever de mer biverkningar eller är det hur de här kvinnorna kan hantera biverkningarna? Mm. Är det här liksom, som du säger, bruset?
Mm.
Att de inte kan filtrera bort bruset, att de agerar också på impulser. Och sen så kanske kvinnor utan ADHD, de tänker så här, jo, men alltså jag förstår ju nu att vill jag inte bli med barn, då får jag ta det här preventivmedlet. För att det är ändå värre att bli med barnen och ta preventivmedlet. Jag tänker långsiktigt, jag vill inte bli med barn just nu. Jag ska ju studera och sen ska ju jag kanske, ja du vet, man har hela livet planerat. Medan liksom tjej med ADHD bara, ja jag vill inte bli med barn. Fast nu har jag fått ett preventivmedel och det tycker jag inte om. Då tar jag inte det. Mm. Och sen så kommer liksom inte nästa tanke, vad händer då? Jo, då kan jag ju bli med barn.
Mm.
Nej, men där... Där det kanske inte funkar.
Det är liksom definitionen på impulsivitet.
Ja.
Man tar beslut baserat på för lite information.
Precis, exakt.
Och man tar beslut i stunden utan att alltid klara av att tänka flera led framåt.
Ja. Och då är frågan så här, men är det mera biverkningar? Eller är det att man känner efter mera? Och i sådana fall, om det nu är mera biverkningar eller upplevda biverkningar, vilka preventivmedel är då bäst? Vilka ger minst biverkningar för de här tjejerna?
Har du en tes där?
Nej, men vi har väl ganska gemensamma teser tror jag. Nämligen till exempel att det här med att ta ett piller varje dag. Då påminns man ju verkligen om att nu tar jag ett piller varje dag. Och det är också väldigt lätt att sluta. Och då kanske man påminns om de här biverkningarna hela tiden. Att det skulle vara lättare att ha ett preventivmedel som man inte behöver tänka på varje dag. Att man liksom lite glömmer bort att man har det. Och också att det liksom innebär ändå att man, jag ska inte säga att det är svårare att ta bort en spiral än en p-stav, för det är det inte. Det är ju bara att gå till en barnmorskemottagning. Men det kräver ändå någon slags eftertanke.
Mm.
Och det tror jag kan vara en hjälp för de här kvinnorna. Inte att det ska vara svårare för dem att sluta, utan vi ska hjälpa dem att tänka bara.
Mm.
Att inte agera i stunden.
Mm.
Exakt, att inte agera i stunden. För det är inte bra för de här tjejerna.
Nej.
Så liksom,
men sen också att glömma att ta, det hör ju liksom, det är nästan en del av ADHD också, att man missar att ta kanske piller, och då får man ännu större svängningar. Och om det är någonting som inte är bra när man har ADHD, det är att saker och ting svänger.
Ja.
Och hormoner svänger för tjejer mer än killar, kvinnor mer än män. Och missar man att ta sina läkemedel av olika anledningar så svänger saker och ting också. Och det tror vi också säkert kan inverka på det som våra tjejer faktiskt säger. Att nej, men det har aldrig funkat,
det här
med preventivmedel. Jag får lösa det på något annat sätt.
Ja.
Mm. Vilket ju inte heller visar sig vara alltid en särskilt bra strategi.
Nej,
när man
det funkar ju inte så bra för dem.
Nej.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer.
Mm.
jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns någonting som heter samtalsguide på den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på såhär, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Det är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack. Helena, kvinnor och tonåringar med ADHD har flera graviditeter, både i tidiga år och kanske senare i åren, och gör flera aborter eller så på våra abortmottagningar.
Ja.
Och är det här ett problem så att säga?
Jag tror att det är definitivt, tycker jag, ett problem att de väljer att föda fler barn som tonåringar. Mm. Alltså barn ska inte få barn. Och särskilt inte när man har problem med impulsivitet och planering och utförande. Liksom när man, och särskilt när man är ung, när man dessutom är tonåring och dessutom har ADHD. Mm. Då tror inte jag att det är en bra idé att föda barn. Nej. Det måste jag ändå verkligen säga.
Nej, men jag tänker så här, jag vill ge er cred. Alla er på gynekologsidan och alla på, för svenska ungdomsmottagningar har varit oerhört framgångsrika med att förskjuta åldern för barnafödande. Mm. Och det gör inte vi på moraliska skäl. Inte för att vi tycker att det är sämre att bli gravid när man är 19 än när man är 29. Biologiskt sett så skulle man ju kunna säga att det är väl egentligen bättre kanske att vara 19 än att vara 49. Men det handlar om att det här handlar om en mycket större fråga. Det handlar om jämställdhet och jämlikhet. Det handlar om att de här åren i tonåren och ung vuxen ålder, de överlappar med formativa år där vi tjejer har möjlighet att liksom faktiskt skapa oss en jämställd situation.
Mm.
Vi har möjlighet att skaffa oss en utbildning, att skaffa oss liksom en stabil livssituation, så att när vi sen får barn så är vi bättre rustade att ta hand om det här barnet.
Mm.
Och det är faktiskt helt oemotsagt att kvinnor som får barn alldeles för unga, det blir en stor liksom social och psykisk belastning på den här mamman, den här unga mamman, och på det lilla barnet.
Mm.
Och det ser vi sen, att de får det tuffare. Och det
men
vill
på
vi,
barnets liksom, hela liv.
Precis, och det, så att det här är så mycket större processer som ligger bakom det här enträgna arbetet som man har gjort från ungdomsmottagningarnas sida. Och det är viktigt att lyfta det, tycker jag.
Mm.
Och att det inte handlar om att tycka någonting eller så, att det här är sämre. Att de här människorna är sämre eller på något sätt eller sådär, utan det här handlar om en helt och hållet strategisk plan för att så många kvinnor och barn som möjligt ska få ett bra, så bra liv som möjligt.
Och det är så verkligen viktigt det du säger, och det är ju också där, så jag tycker absolut inte heller att man ska prata om det här med att oplanerade graviditeter och aborter som ett problem, utan aborter är ju en lösning på ett problem. Det har vi pratat om ett helt avsnitt.
Mm.
Men jag vill verkligen säga det, så att jag, i min värld så är inte tonårsaborter ett problem.
Nej.
Tonårsfödslar, det kan jag däremot känna att det är ett problem.
Mm.
Och det var ju så tydligt då att vi såg att då unga kvinnor med ADHD har en 6 gånger ökad risk att föda barn som tonåringar. Mm. Det är ju faktiskt en betydande riskökning. Och en stor andel av graviditeterna som uppstår hos kvinnor som är tonåringar är ju just hos kvinnor med ADHD.
Och de med riskgraviditeter, det såg vi ju också. Ja. Att de graviditeterna är inte okomplicerade heller, utan de är också förknippade med mer riskfaktorer. Alltså de sakerna som vi vill undvika i graviditet.
Men hur kommer det?
Som att vara över- eller underviktig. Att ha ätstörningar, att använda alkohol, tobak, till och med droger. Så att det var mycket av det som jag från ADHD-hållet då vet om att de här tjejerna kämpar med. Mm. Som också följde med dem in i graviditeterna och som gör oss ju oroliga för det. Men det är jätteviktigt i ett sånt här program tycker jag att påtala sig att det här pratar vi om gruppnivå. Vi träffar ju massor av fantastiska 19-åriga mammor också. Mm. Mm. Så det är klart att det kan ju absolut gå bra. Men Helena och jag, vi jobbar på en nivå över i det avseendet. Vi tänker på gruppen. Om vi ska jobba så att det blir så bra som möjligt för så många som möjligt, så behöver vi tänka så här.
Och sen ska vi tänker ju att det bästa vore...
Hörrni, nu vill jag bryta in här med en fråga som jag hade för 7 minuter.
Men vi har så trevligt.
Men jag märker det.
Vi behöver inte er.
Helena, varför är det fler som behåller då? Är det för att man inte då ser den långsiktiga konsekvensen av att du faktiskt behåller ett barn och då känner du där och då att jag vill inte göra abort?
Jag tror att det är en stor del av det hela. Men sen ska man också komma ihåg att ADHD är till väldigt stor del ärftligt. Mm. Och många av de här kvinnorna är själva födda av barn eller av mammor som var väldigt unga när de fick dem. Mm. Så att det blir också en sån här, men det gick ju bra för mig och så. Så att, och då tror jag också att då har man nog ett starkt stöd från familjen.
Just det.
Och att det kan gå bra.
Mm.
Men det jag skulle vilja komma till, det är verkligen det här att de här graviditeterna är ju i princip aldrig planerade.
Nej.
Det är ju inte så att man säger så här, nu är jag 16 och ett halvt. Jag tänker så här, jag slutar med mina p-piller eller jag tar ut min spiral för att jag vill bli med barn. Det här är en bra tid i livet för mig. Så är det aldrig.
Jag vågar
sticka ut hakan och säga det. Och vår strävan, det är ju att kvinnor ska känna att man skaffar barn för att nu är det en bra tid i livet. Nu vill jag ha barn. Jag har de rätta förutsättningarna. Jag har en stark barnlängtan. Det här passar bra i mitt liv just nu. Jag avbryter mina preventivmedel för att det här är någonting som jag vill.
Mm.
Och att man inte ska behöva ställas inför den här grejen. Ska jag behålla eller ska jag avbryta och så. Mm.
Ja. Jag har en kvinna i min närhet som har ADHD och går på ADHD-medicin som funkar jättebra för henne.
Mm.
Nu jag tror att hon fick höra att hon måste gå av den för att bli gravid. Och det vill inte hon göra och därför skaffar hon inte barn nu. För hon känner inte att hon kan klara av att sluta ta sin ADHD-medicin. Hon är så orolig för vad som ska hända.
Ja, men här har vi ju ett till område för mig och Helena och våra kollegor att faktiskt hugga tag i. För att det är lite olyckligt att det fortfarande är det valet man ställs inför som kvinna med ADHD. Det är fler och fler kvinnor med ADHD och välfungerande medicinering som kommer i barnafödande ålder och vill precis göra det som Helena sa. Nu är det ett bra läge för mig att skaffa barn och det är dit vi vill att de här tjejerna med ADHD ska komma.
Mm.
Och när de gör det då så möts de av som en kvinna som jag träffade nyligen som kom och sa att nu har jag varit på mödravårdscentralen och de sa att jag måste göra abort för att jag har blivit gravid och jag har haft mediciner och det har nog skadat fostret. Och sen gick jag till min psykiatrimottagning och då sa de ja, men du har ju ADHD, är det verkligen så bra idé att du skaffar barn ändå? Så det kanske är abort ändå som är det bästa läget. Och det är ju oerhört olyckligt när det ändå finns en hel del bra forskning idag och mer kommer på att det är
okunskap.
Ja, det är okunskap och det är ett så här lite subjektivt tyckande från den personen man möter och det tycker jag är väldigt olyckligt och lite otäckt.
Så hur ska man göra med sin medicinering?
Gamla sanningar. Ja, folk bryr sig inte om att uppdatera sina kunskaper.
Nej, men,
och sen så bara,
man kan berätta om det senaste då. För det här påverkar ju hela hennes liv.
Ja, men det är klart att det gör. Och vi har jättemycket bra forskning. Och jag jobbar tillsammans med en gynekolog där vi följer de här kvinnorna. Och ser att det går alldeles utmärkt. Och också lutar oss mot den forskningen som finns. Och vi vet att för många går det alldeles utmärkt att fortsätta att medicinera under graviditeten. Och man kan behöva överväga lite grann kring doser och vilka preparat man står på. Och vissa preparat ska man inte använda, för där saknas det tillräckligt mycket underlag än så länge. Men jag känner mig fullständigt trygg med att följa gravida kvinnor med ADHD genom sin graviditet och småbarnstiden och eventuell amning om man väljer det.
Så var ska hon vända sig nu då? För att nu har ju hon fått felaktig information då egentligen och väljer ju då att inte skaffa barn just nu.
Nej, men hon har fått den informationen som vi läkare, där vi är som bäst. När vi inte vet så gör vi ingenting. När vi blir osäkra och inte liksom känner att vi har något svar att ge, för det vill vi gärna kunna ha sanningar på allting, så då lutar vi oss tillbaka i det säkraste alternativet, nämligen att göra ingenting. Och det drabbar våra patienter väldigt mycket.
Så det är som att Helena vill säga någonting.
Nej, men jag tycker att alltså, vet man inte vad man pratar om, då måste man ju höra av sig till någon som vet vad de pratar om.
Jo, men det är många som inte vågar eller orkar erkänna det. Man vill inte stå naken inför sin patient, och det är väldigt tråkigt.
Men vad ska hon göra då? Just hon, för det finns, hon är nog flera kvinnor som tror jag som har den här situationen.
Ja, men jag tänker att det är svårt att säga exakt var man ska vända sig, men man ska åtminstone i det mötet man har be att få den bästa möjliga kunskapen på det här ämnet just nu, och be att den personen som ska ge en råd ser till att vara uppdaterad på de här frågorna. För det finns underlag. Det finns inga liksom, svenska riktlinjer för det här, men det finns mycket internationell forskning och även forskning från Sverige som ger oss bra stöd att följa kvinnor.
Bästa sättet att få sin vårdgivare att ta reda på saker, det är att säga så här: är du verkligen helt säker på att det du säger nu är korrekt? Då är det väldigt få som säger så här: ja. Utan då säger man så här: vet du vad, när du säger
om
så där,
det heter Helena Kopkammer.
Och vi pratar om preventivmedel. Nej, men i alla fall. Utan då tror jag att de flesta vårdgivare går tillbaka och säger så här: vet du vad, jag ska kolla upp så att det verkligen inte har hänt någonting nytt på området. Så säger även jag, ska jag säga. Och sen får man liksom återkomma med korrekt information. Men jag tycker att, men ställer man den så här: det här är verkligen viktigt för mig. Är du helt säker på att det du säger nu är helt korrekt och det senaste som gäller? För det här är jätteviktigt för mig.
Men Lotta, vilka ADHD-läkemedel är säkert att ha under graviditet nu?
Men det tycker inte jag att man ska ta i ett sånt här forum. Det tar man liksom i relation till sig själv och sin. Men det man kan säga är att man som alltid väger risker och liksom
fördelar
med en läkemedelsbehandling. Och att de läkemedel som vi använder, som är förstahandsvalen för vuxna med ADHD, har visat sig vara säkra i stora studier, och där man då naturligtvis följs särskilt om man har särskild observation på. Men klarar man sig utan sitt läkemedel, så är det precis som med alla andra läkemedel, Alvedon och annat inkluderat, bättre så förstås att vara utan. Men vad man ser i forskningen också, det är också konsekvenserna av att inte ta sina läkemedel under graviditeten, och det var det vi såg i vår första studie med tonårsgraviditeterna, alltså alla de obstetriska riskfaktorerna som vi ser för kvinnor som är omedicinerade, nämligen att man då kanske börjar röka igen, att man äter sämre, att man blir mer impulsiv, att man hamnar i en trafikolycka, alltså alla de här sakerna som vi vet är förknippade med obehandlad ADHD, liksom exponeras ju de här kvinnorna för då, om de ska genomgå sin graviditet utan den medicinering som har fungerat.
Eller så blir det inte ens en graviditet då, som jag tror att det är, att alltså många kvinnor väljer bort då, för att man inte vågar gå av medicineringen.
Ja,
man
vet hur jobbet liksom har varit innan. Det är väldigt tråkigt då, när Helena och jag har jobbat för att de här tjejerna ska liksom få möjlighet till en planerad graviditet när livet har liksom landat. Och vi vet att vid ADHD, och det kan låta lite så här överfrån perspektiv, men det Helena beskriver som det här kanske svårigheten att se konsekvenserna längre fram, det kan vi också se i forskningen. Vi talar om metakognitiva förmågor, det är ett så här komplicerat uttryck, men det handlar liksom om vår förmåga att tänka om vårt eget tänkande och att se flera led i det vi gör. Om jag gör det här idag så kan det få den konsekvensen, men gör jag istället det här så kommer det här att hända. Och det har man svårare med när man har ADHD. Inte för att man är mindre begåvad. Man kan vara hur begåvad som helst. Man kan ha liksom sammanlagda IQ av oss fyra som sitter här i rummet och ändå ha svårt att kunna liksom på allvar känna att det jag känner nu kommer jag kanske inte känna om 45 minuter.
Mm.
Och det är en av, så här, det är en av liksom, så här, kärnsvårigheterna vid ADHD. Mm. Och det behöver man förstå själv. Och vi som jobbar med de här tjejerna måste förstå det. Och vi måste hjälpa dem, som Helena säger, att göra smartare val. Mm. Inte för att vi kommer på någon över liksom, perspektiv och säger så här, du lilla gumman, du förstår inte vad som är bäst för dig. Mm. Utan att, tvärtom, att ha väldigt så här, transparenta samtal om det här.
Mm.
Är de här sakerna svårare för dig? Känner du igen dig i det här? Okej, men då tänker jag att vi ska jobba på det här sättet.
Mm.
Ja, om vi gör så här, då kan det här hända.
Mm.
Om vi gör så här, kan det här vända, hända. Vad tycker du verkar bäst av de här två?
Mm.
Ja, men jag tycker den där. Ja, okej. Då är nästa steg att det här kan vi välja och det här kan vi göra.
Mm.
Att lotsa de här tjejerna genom beslutsalgoritmen, eller vad man ska säga, liksom beslutsschemat.
Mm.
Och få dem att se, för då kommer de att landa liksom i det vi vill. För att de flesta är ju förnuftiga, att det är bara det att det är förmågan att tänka hela vägen.
Som man får stöttning i det. Ta höjd för de bumparna som kan vara på vägen. Okej, okay, och sen kanske du kommer känna så här om 2 dagar. Vad ska vi göra då?
Ja.
Att man liksom tänker lite så här, vi hjälps åt att tänka de här stegen i förväg och inte tänker att nu kommer den här personen som en patient utan ADHD att gå härifrån och följa den här behandlingsöverenskommelsen. Utan det kommer komma massa impulser från olika håll och man kommer känna massa saker. Och så kommer man att driva av från vår behandlingsplan. Och så kommer man komma tillbaka om 3 månader på ett helt annat ställe i livet. Och så säger vi så här, men gud vad de här tjejerna är jobbiga. De gör ju aldrig som vi säger.
Mm.
Och då har vi liksom bara inte fakturerat in deras ADHD. Och det tycker jag är en miss från oss i vården. Det måste vi göra.
Mm. Jag tänkte bara skulle säga en sak till om det här med medicinering, Lydia. Med tanke på det du berättade om din kompis. För att det var ju inte så otroligt länge sedan som SSRI, alltså antidepressivt, var väldigt mycket omdebatterat. Åh, får man äta SSRI under graviditet? Många slutade, man gick till någon som sa, åh, du får inte äta. Så blev man jättedeprimerad under sin graviditet istället. Men det har ju nu liksom nått ut i, tror jag, alla led att liksom antidepressivt under graviditet, om man behöver det.
Det går bra.
Det går bra.
Ja, visst. Ja, man går väl inte på spetsmödravården och får särskild övervakning efter förlossning och sådana grejer.
Nej,
så tror, min spaning är att vi är på väg dit. För så mycket
det var det jag skulle komma
ändå
till. Liksom, att, och det tar ju lite tid. Liksom, här sitter du med din forskning. Sen ska den här ut i hela Sverige.
Ja.
Och liksom inte bara psykiatriker utan till mödravården och till allmänläkarna. Och
självklart
och
ska vi vara försiktiga. Alltså
såklart.
Självklart. Vi har massor av dåliga exempel från historien.
Ja.
När vi inte har tänkt rätt.
Mm.
Men det får inte göra oss så rädda.
Nej.
Att vi inte litar på den bästa möjliga kunskapen som vi har idag.
Nej, till syvende och sist så är det ju kvinnan som ska fatta beslutet. Mm. Är jag redo att ta de här små riskerna som vi till viss del kan kompensera för då med mödravård och vi kan
vad
mäta
är de små riskerna då?
Nej, men det är ju, ja, alltså det man pratar om är ju ökad risk för missfall. Man pratar om att fostren blir för små. Väldigt stora.
Och att man då har sett en litet ökat behov av liksom vård efter förlossningen.
Mm. Men det kanske det kan vara värt då, för att få ett barn om man inte vill gå av sin medicinering för att det är för stor.
Det är i slutändan det som varje kvinna ska få ta beslut om. Mm. Och då måste man få ta beslut baserat på bästa möjliga kunskap. Exakt. Det måste vi presentera.
När vi började prata om det här podcastavsnittet så tänkte jag mycket liksom fokus hormoner, menscykeln, ADHD. Jag tycker vi varit inne lite på det. Mm. Att man har svårare att må bra under sin lutealfas, alltså från ägglossningen till mensen om man har ADHD. Är det någonting mera som man liksom kan lyfta där?
Nej, men det som vi vet just som progesteron och gestagen gör, det är ju att man får ett lite sämre psykiskt mående och ofta mer impulsivitet, mera aggressioner, mera irritabilitet. Och det är ju i princip är det ju negativa känslor. Det finns ju ingen som säger så här, åh, veckan innan mens, då mår jag verkligen toppen. Alltså den kvinnan existerar inte.
Nej.
Utan det är alltid så här att det är negativa känslor som kommer. Och då, jag tycker det säger sig självt på något vis att har man då bekymmer med den emotionella regleringen, vilket är särskilt vanligt hos kvinnor. Man undrar egentligen om det är ett utslag för att kvinnor då har mera PMS. Liksom. För man pratar om kvinnor så pratar man just om att ADHD har väldigt mycket symptom, ett emotionell instabilitet, det vill säga man har svårt att reglera sina känslor, att det är ett inslag just hos kvinnor. Och då undrar man ju liksom så här, vad är hönan, vad är ägget? Är det att man har ADHD som gör att man har problem att reglera sin emotionella instabilitet i den här fasen? Eller är det bara så att kvinnor har mer emotionell instabilitet för att de har ägglossning och en luteal fas?
Och sen har man också då svårare att acceptera.
Om killar hade det, då skulle de också ha det. Så, men,
och så har man svårare att acceptera p-piller och sådana liksom, preparat som kan då hämma ägglossningen och som skulle kunna göra att man får mindre PMS. Så att man, liksom det, man har en sämre behandlings... compliance kanske också.
Ja, precis. Och det är ju intressant och det här vet vi väldigt lite om och det är det vi vill ta reda på. Liksom. Är det så att man verkligen upplever mera biverkningar eller är det, och det blir ju så här tråkigt ord, men är det inbillade biverkningar därför att man hela tiden påminns om att man tar sin tablett och då blir man
eller,
liksom instabil och slänger dem över armen.
Eller Helena, så är det ju det här som så många av våra ADHD-patienter berättar, oavsett om man är man eller kvinna, att man har liksom ett annat sätt att liksom förhålla sig till sina liksom inkommande känslor och sinnesintryck. Alltså man känner hur kläder sitter på kroppen, man känner magen, man har mer IBS till exempel. Sådär. Och en tanke där som är himla spännande och där vi är ganska långt ifrån liksom att förstå hela liksom bilden är ju liksom att ja, men man uppfattar liksom signalerna från både omgivningen men också från det inre liksom, livet och kroppens olika signaler till oss på ett annat sätt.
Ja, eller mer
eller
egentligen.
Mer, tror jag.
Ja. Eller det är väl ingen som känner mindre utan det är väl mer man...
Jo, det finns både över- och underkänslighet. Alltså en del är ju så att man inte uppfattar alls saker. Man glömmer bort att man är hungrig. Man missar liksom att man behöver gå på toaletten.
För att man håller på med något annat som man upplever mer.
Ja, precis. Det är den här regleringen hela tiden. Liksom, att vilka signaler ska få komma fram.
Exakt.
Och att filtrera rätt signaler fram. Och i det här läget så verkar det som att väldigt mycket negativa signaler går fram.
Just det.
Och det kan vara så att de utan ADHD har lika mycket sådana negativa signaler. Men de är bortreducerade. De är brusreducerade.
Exakt.
Nu ska jag ställa en sista fråga till dig, Lotta. ADHD, superkraft, eller är det ett hinder? Media vill ju gärna liksom komma ut med att det här är en superkraft. Är det?
Nej, det kan det omöjligt vara. Alltså, ADHD är ADHD och det är en funktionsnedsättning. Och sen finns det massor av framgångsrika och lyckliga människor som lever med ADHD. Men jag kan inte se att de gör det på grund av sin ADHD. Jag kan se att de gör det trots sin ADHD och det ska de ha ännu större... liksom på något skrädd för. Men en människa är så mycket mer än sin ADHD. En människa är en personlighet. En människa är massor av begåvningar och andra delar som är det och som vi också ser. Och jag tror att man måste skilja på det här och man måste försöka förstå att i den här världen som vi lever så är ADHD en funktionsnedsättning och också förknippat med oerhört mycket negativa utfall om man inte får rätt stöd, förklaringsmodell och liksom, insatser.
Jag vill bara säga det, jag vill verkligen ge otrolig cred till alltså, i den här intervjustudien vi gjorde med barnmorskor på ungdomsmottagningar. Så det är så fascinerande att läsa hur de ändå ser de här tjejerna och hur de försöker anpassa sig till dem. En del möblerar om hela rummen för att ta bort alla störande moment. En del sätter upp större i lappar på dörren därför att de vet att de minsta lilla händer. En del drar för gardinerna så de inte ska kunna titta ut. Och de skriver lappar och de mässar dem på sin fritid och... Alltså hur fascinerande det ändå är hur mycket vi jobbar för att nå de här tjejerna. Och vilket enormt behov vi har av att komma fram till. Vilka strategier är det som funkar? Vilka fungerar inte? Vad ska vi sluta med? Vad ska vi fortsätta med? Vad ska vi utveckla? Och vad kan vi komma med för nya grejer? Och jag vill bara säga hur tacksam jag är att du och jag har funnit varandra, Lotta. Vi känner ju varandra sedan barnsben också, ska tilläggas. Jajamän. Men att vi liksom har hittat vårt gemensamma intresse här. Och hur starkt det är att man liksom kan vara interdisciplinär, som det ju så fint heter. Men att du är psykiater och jag är gynekolog och du har också ditt allmänläkarperspektiv. Och att vi kan liksom jobba tillsammans för att hitta det här, för att här behövs det. Jag kan inte göra det här ensam och jag tror inte heller att du kan göra det här ensam.
Och det behövs jättemycket forskning.
Ja.
Hörrni, det ska bli så otroligt spännande att följa er, läsa om er forskning och vad ni kommer fram till och hur vi ska hjälpa
kvinnor med ADHD och flickor med ADHD att må bättre i framtiden. Så tusen tack för allt arbete ni gör.
Stort tack, och tack för att ni kom hit idag.
Ja, tack
världens
för att
bästa.
Vi fick komma.
Ja, tack Lotta och Helena. Tack.
Riktiga poddrottningar.
Ja, det är ni.
Helena var det på handen.
Herregud, här var det liksom kämpa om att få höra så mycket.
Det är liksom en flodvåg av podderi.
Ja, vi liksom öppnade och nu stängde vi.
Men hörni, det är passion. Det är det jag känner.
Ja, det är det.
Det är passion.
Ja, men det är två fellow nerds som möts här. Det är svårt att stoppa dem.
Tack hörni. Vi hörs och ses.
Hej då.
Hej.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.